Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Om kritiken mot indexfonder?
Ja, men på senare tid så har det varit ganska mycket kritik, så att indexfonder är en full raglande jätte som drar med sig liksom marknaden och gör marknaden mindre effektiv, eller att det är rena kasinot, börsen, liksom indexfonder, ja men lite så här, indexfonder står för allt ont på marknaden. Så vi kommer bryta ner det och titta på det så här, vad är substans, vad är inte substans och vad är de vanliga misstagen som folk riktar, eller vad är misstagen i kritiken som folk riktar mot indexfonder?
Myten om superinvesteringarna.
Nej, men vi tror ju många gånger att liksom så här, rika människor har tillgång till bättre investeringar än vi mindre bemedlade. Och vi tittar på det där att det finns väldigt få belägg för det där, varken vi tycker det, Warren Buffett tycker det, Ramit Sethi eller andra. Utan det där är också i mångt och mycket en myt som byggs upp av finansbranschen för att de ska kunna ta höga avgifter och flytta pengarna från liksom spararnas fickor till sina egna fickor.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Välkommen till dagens avsnitt 320 som är en liten fortsättning på förra veckans, vad ska man kalla det, brandtal eller rant om myter. Förra veckan så hade vi lite det här myten om super
investeraren och om media. Och jag tänkte att vi skulle fortsätta lite på det idag med så myten om att index är Solvalla och myten om superinvesteringarna.
Mm. Vad är nu Solvalla? är det där som hästarna springer?
Ja, exakt.
Som Jägersro i Malmö.
Ja, men exakt. Och det kommer lite från att i samband också med att vi släppte de här avsnitten så har det varit diskussion i forumet för att Christer Gardell, vi nämnde det förra veckan, den här förvaltaren av den här Cevian-fonden, och han är väl så här bolagspirat och lite så här kändis i finansbranschen i Sverige. Då har han liksom sagt i en intervju, tror jag, med Affärsvärlden att indexfonder eller börsen är rena kasinot och Gardell sågar indexfonder och ingen verkar bry sig. Och
så det är det han säger, att ingen verkar bry sig.
Ja, men precis.
Men det är ju inte helt sant kanske.
Ja, men du kan ju liksom citatet, jag tror detta är klipp från någon tidning där de refererade till det här Gardell-intervjun, så du kan ju läsa där uppe.
I en exklusiv intervju med Affärsvärlden säger han att indexfonder är livsfarliga och gör börsen till ett kasino. Det blir inte investerare på börsen längre utan spelare. Rena Solvalla, säger Gardell.
Ja, och så fick ju detta då naturligtvis uppmärksamhet eftersom det ger sig på indexfonder, och indexfonder har ingen direkt försvarare där ute, så att det är liksom enkelt. Så detta började ju liksom snöbolla ut, så att du kan läsa sen också från vidare.
DI:s analytikerprofil Rickard Bråse, som också gästade måndagens Börsmorgon, ligger närmare Christer Gardell i synen på indexfonder. Indexförvaltning är planekonomi, och planekonomi brukar inte vara jätteomhuldat i ekonomiska kretsar, säger han.
Ja, och jag blev bara så här.
Planekonomi, ja, det för ju tankarna till kommunismen.
Ja, men exakt.
Ja.
Och lite som jag sa i förra avsnittet, där jag sa att jag börjar känna mig lite gubbig, så är jag också så här, att detta är också en liksom så här kommentarer som är gamla som gatan. För att liksom redan för ett par år sedan så var där en intervju, tror jag, i The Atlantic, det amerikanska magasinet, som också intervjuade såklart amerikanska motsvarigheten till Rickard Bråse och Christer Gardell. Och det var då analytiker här på den amerikanska investmentfirman Bernstein. Så du kan ju läsa här ett klipp från den här Atlantic.
På engelska nu.
Ja.
One primary concern comes from the analysts at Bernstein. A supposedly capitalist economy where the only investment is passive is worse than either a centrally planned economy or an economy with active market-led capital management.
Ja, alltså så att detta, och då var de ju så här att, ja, men detta är, alltså indexfonder är värre än marxism.
Men man kan också undra sig, var kommer liksom den synen ifrån?
Ja, men det, återigen, och då är vi tillbaka.
Ja, men för den är ju väldigt extrem egentligen, att den skulle kunna jämföras med marxism eller kommunism.
Ja, men du vet, om vi drar till med någonting. Ja. Ingen gillar planekonomi och ingen gillar kommunism. Och
nej, det är sant.
Då utmålar man ju fienden i liksom den värsta dagen.
Ja, och så tar jag det på allvar. Bara, vad kommer det ifrån? Ja, och då kan man jämföra dem så.
Ja, och då är vi tillbaka. Och då är vi tillbaka på det här med, som vi ställde frågan förra avsnittet. Vem tjänar på det? Vad är incitamentet för dem? Jo, men detta ger ju dem uppmärksamhet. Och detta är ju också någonting som hotar deras leverbröd. Alltså detta hotar ju det de tjänar pengar på. För att om folk då lägger pengarna i indexfonder, ja, men det betyder ju att lite så som vi hade i det här avsnittet 302 med Craig Lacerra, som vi kommer att citera rätt mycket i dagens avsnitt, då sa han ju så här, men tänk att detta är spelare runt ett bord, och det enda sättet för folk att slå index, det är ju att någon annan måste förlora med motsvarande mot index. Så att aktiv, det folk glömmer bort är att aktiv förvaltning är ett nollsummespel. Så att det någon tjänar måste någon annan förlora. Mer eller mindre. När det gäller aktiv förvaltning. Inte när det gäller investering, när det gäller aktiv förvaltning. Så att det är liksom så här viktigt att urskilja. Och när folk flyttar pengar från de liksom aktiva förvaltarna till indexfonderna. Så indexfonderna, då är det som att man säger så här. Men jag går från bordet. Berätta för mig när ni är klara, så tar jag genomsnittet på bordet. För det är det vad en indexfond är. Indexfonden är ju genomsnittet hur det går vid detta bordet. Mm. Och detta har man ju visat i artiklar, tror jag till exempel en artikel från 2019, där man visade att vad indexfonder gör är ju att de tar ju leverbrödet från de dåliga aktiva förvaltarna. För de får ju inte längre något kapital, utan vi tar ju pengarna från de dåliga aktiva fonderna och så sätter vi dem i index.
Yeah.
Jag tror sören att det kommer skapa liksom reaktioner. Och jag är så här, de får gärna hålla på. Det som blir det som skaver för mig i detta blir ju att de drar till med någonting som är en halvsanning. Och det är liksom så här classics också, media och Trump och alla. Man drar till med en halvsanning och sen så bygger, liksom så här, eller vad är det man säger, den bästa lögnen innehåller ett korn av sanning. Mm. Men är man då ny eller liksom man har hört oss eller någon annan prata om indexfonder, så är det klart att man blir orolig. Om detta är liksom proffsen säger detta, så hur ska jag tänka? Och då tänkte jag att liksom i början av detta liksom avsnitt, vi ska gå igenom några av de här argumenten och så ska vi lite skjuta ner dem. För jag påstår att de är ute och reser i det här. Och jag tänkte innan vi hoppar in i det, så vill jag bara säga liksom ett stort tack till alla de som följer oss och stödjer oss på Patreon. Som gör det möjligt att vi kan ta ett sånt här 2 eller till och med 3 avsnitt i rad och prata om så här, men vad är det media säger, för att vi är inte beroende av media, för att vi kan göra detta tack vare det stödet vi får på Patreon. Sen hoppas jag också att de som är med på Patreon inte bara ser det som välgörenhet, utan att faktiskt ser det som att de får tillbaka någonting. Att vi har till exempel nu under hösten ganska mycket extra tillfällen. Vi har sådana här digitala fika tillsammans där vi bjudit in liksom allt från Erik Strand till ränteförvaltare, till vårt live-event i Stockholm, till ja, men massa, där kommer massa extra material runt det där. Och vi har dessutom så här 3 fikor på onsdagar. Mm. Så att man kan läsa mer på patreon.com/riketillsammans eller man kan trycka på länken i förhållande här till avsnittet. Alltså ett stort tack till dig som sponsrar oss via Patreon och tack till dig som överväger att göra detsamma. Bra, så att jag tänker att vi ska hoppa in i detta med några, skjuta ner några av de här argumenten. Och jag tänker att istället för att ni ska lyssna på mig så har jag tagit fram citat från då 2 eller 3 personer som är liksom duktiga på det här också. Det ena är Craig Lacera. Och Craig Lacera, vi intervjuar honom i avsnitt 302. Han är vd på Standard & Poor's, alltså S&P's SPIVA-avdelning, som är så här Standard & Poor Active versus Passive. Så att han är liksom chef för liksom lite, vad ska man säga, inte en forskaravdelning, men de som liksom mäter hur går det med aktivt förvaltade fonder versus passivt förvaltade fonder, och varit i finansbranschen, konstaterade vi sedan 1977. Så att han har gjort detta tag. Den andra vi kommer att citera rätt mycket är Larry Swedrow. Som också
det vet jag inte vem det är.
Nej, det är, var du sarkastisk
nej,
där?
Nej, lite, men jag tänkte så. De flesta har jag ändå hört talas om när du säger något namn.
Ja.
Men det, den här personen har jag nog aldrig hört.
Nej, men vi har inte han citerat honom. Jag gillar honom, han är finansiell rådgivare. Jag tror också han har varit, detta är jag inte säker på, jag tror han har varit typ så här ordförande för typ en sån motsvarighet i aktiespararna i USA.
Mm.
Han skriver rätt mycket artiklar.
Men vad sa du att han är nu för någonting?
Tänk på honom som finansiell rådgivare. I USA.
Oberoende. Och,
precis. Mm. Och sen kommer vi citera Ben Felix som driver en podd som jag gillar, som är ganska lik vår i USA, som heter Rational Reminder. Och jag tror han är kapitalförvaltare men släpper rätt mycket YouTube och sånt klipp. Så att det är lite källorna. Och vad det blir insprängt här är också, man refererar till vetenskap, vissa av sådana vetenskapliga studier eller papers. Så att du kan läsa, detta är raka citat. Det enda jag har gjort är att jag har översatt det från engelska så att det inte blir så mycket engelska.
Ja.
Så att du kan,
då är det från Craig Lacera.
Ja.
Ett argument har dock väckt en del akademiskt intresse. Att indexsparande kan bli så stort att det inte kommer att finnas tillräckligt med aktiv handel med aktier och att marknaderna därför blir mer ineffektiva.
För att det är ju ett av de argumenten som Gardell för över. Det är ju rena solodet. Folk köper en indexfond och en indexfond gör ingen analys. Så de köper det till vilket pris som helst. Och detta åsidosätter liksom att marknaden är effektiv. Det vill säga att aktier är rätt prissatta.
Mm.
Så ett argument blir att ju mer pengar som går till till passiv förvaltning, alltså till indexfonder som bara liksom, jag vet, en indexfond säger ju så här, jag vet inte vilken aktie som kommer gå bra eller dåligt i framtiden, så vi köper allihop. Vissa kommer gå bra, vissa kommer gå dåligt, men som snitt kommer det gå som snittet för marknaden eller som för ekonomin. Och då är detta ett av de argumenten som de får fram, att indexfonder gör marknaden ineffektiv när det gäller prissättning och det drabbar alla, och då blir det rena Solvalla för att en aktie kan få vilket värde som helst. Ja. Är du med?
Så det, ja, jag förstår, men jag förstår inte referensen till Solvalla ändå faktiskt.
Ja, men det är för att, ja, men
för jag köper att det, ju inte, jag satsar inte på alla hästarna på trav på Solvalla.
Nej, men det blir ju för aktiva förvaltare, så blir det ju en aktie kan ju gå hur som helst. Alltså det blir slumpmässigt.
Ja.
Ja, och så säger de ju också, de bryr sig kanske inte så mycket om indexbarn, men de förklär ju det ofta så här, i en omtänksamhet kring indexbaran, så att ja, men du köper ju allt, då har du ingen koll på vad det underliggande är värt, så du köper kanske en 100-lapp för 150 kronor.
Ja, mm.
Ja, ja, så du kan fortsätta.
Om det finns någon sanning i det, när inträffar då toppen? Finns det några tecken på att vi närmar oss peak indexsparande? En viktig skillnad att göra är att skilja på passiva tillgångar under förvaltning och passiv handel. Även om passiva tillgångar under förvaltning växer, växer passiv handel mycket långsamt och utgör bara en liten del av den totala handeln.
Mm. Och detta är första misstaget som de flesta gör och som de flesta inte tänker på.
Det, vilket är misstaget?
Jo, men
ja, låt mig komma in. Det låter som, ja, förlåt mig. Vadå, jag är lite så snabb idag.
Ja, jag märker det. Jo, men man måste skilja på, för då säger man så här, jo, men titta, det flödar in så mycket pengar i de här passiva indexfonderna, att det blir som en, någon har också beskrivit, som en raglande jätte eller en berusad jätte på finansmarknaden. Alltså man får ändå ge med att de är sjukt kreativa.
Det är visuellt striking. Liksom.
Ja. Men vad man gör då, misstaget, är att man skiljer inte då på vad man kallar för AUM, Assets Under Management, alltså hur mycket pengar finns det i indexfonderna och hur mycket handel gör indexfonderna. För att priset, det är inte som att den som har mest pengar, liksom så här, men jag förvaltar 10 miljarder, så därför har jag mer rätt att säga vad denna aktien är värd, och utan att behöva lägga in mer pengar. Mm. Utan värdet på en aktie kan man ju säga så att när du och jag gör en transaktion, då sätter ju du, säger, ett värde som du vill sälja för, som du tycker att den är värd, och jag köper för ett värde jag tycker att den är värd. Och sen så blir, när vi då kommer överens, så blir det då jämviktspriset. Och då säger liksom marknaden, eller liksom den här effektiva marknadshypotesen, eller liksom ekonomisk förnuft, att då blir ju priset på marknaden blir ju liksom jämvikten av att alla röstar när de gör sin transaktion. Vad är då det priset just nu? Hänger du med?
Ja.
Så priset avgörs av transaktionerna, transaktionsvolymen, inte av hur mycket pengar jag har på banken.
Nej,
eller hur mycket pengar jag har i fonden.
Mm.
Och om vi då tar till exempel en aktivt förvaltad fond, så en aktivt förvaltad fond, då ger jag mina pengar till en aktiv förvaltare som jag vill ska handla med de här aktierna. Jag vill att de ska köpa de bästa aktierna och sälja de dåliga, eller till och med blanka de dåliga. Mm. Det vill säga spekulera i nedgång på att de dåliga aktierna går ner. Så då kan man säga så här, att för en indexfond så är det precis tvärtom. Den vill jag inte ska handla, den vill jag bara ska köpa allt och äga det. Eller hur? Så då kan man säga att omsättningen i en indexfond ligger på ungefär 5%. Så de omsätter ungefär 5% av sitt innehav på årsbasis. En med, så byter ut. Ja. Mm. Och när byter en indexfond ut? Jo, de byter såklart när indexet förändras. Att om det blir något bolag som blir jättestort, då får det ofta mer vikt i indexet, eller det kommer in ett nytt bolag i index, ja, men då behöver indexfonden sälja det bolaget som har åkt ut ur index och köpa det nya.
Ja.
Med,
ja, ja,
den typen av transaktioner gör en indexfond. Medan en aktiv fond, då vill man ju att den ska vara aktiv, och där är det inget konstigt att en fond kanske omsätter hälften av sina innehav. Som den här aktiva fonden har 30 innehav, ja, men under ett år kanske den säljer av 15, köper 15 nya.
Mm.
Okej? Okay? Vissa sådana här till exempel fonder kan till och med omsätta 100% av sitt innehav. Så att de byter ut att om de har en viss uppsättning aktier 1 januari så 31 december har de inga av de aktierna kvar.
Nej, precis.
Okej? Så att då kan man ju säga så här att redan där ser vi, och detta har ingenting med volymen att göra, hur mycket pengar de har, utan detta handlar bara om liksom transaktionsvolymen. Och då kan man ju också säga att en indexfond som skulle omsätta kanske 10-20% av sitt innehav, det ska man vara sjukt skeptisk till, för då är det ju inte längre en indexfond. Så en indexfond ska ju per definition ha väldigt låg omsättning. Okej?
Okay? Ja.
Och detta, och här kom Vanguard fram med en rapport för något år sedan där de konstaterade att indexfonder omsätter då ungefär 5%. Så det är inget så teoretiskt värde vi har hittat på med 5%, utan det var liksom studierna visar på. Okej, så då kan du fortsätta läsa Craig Lacera.
Antar vi en omsättning på 5% på indexfonder och en aktiv fond på 50%, så står aktiva förvaltare idag när index står för 30% av allt ägande, då står de aktiva för 91% av all handel.
Ja. Så att när nu indexfonder har 30% av allt kapital och det har gått kanske från 7% i början av 2000-talet till 30% nu. Det är en ganska stor, det är 4 gånger ökning, det är en tydlig trend. Det har puttat ut många aktiva förvaltare. Det har gjort det svårare för aktiva förvaltare att generera det här alfat, alltså avkastningen över index. Men trots det här att man står för 1/3 av ägandet, så står man fortfarande för bara 9% av all handeln. Så att de aktiva förvaltarna står för 91, alltså 9 av 10 affärer.
Ja, precis. Ja.
Och Vanguard visade också i en studie som sa att för varje krona en indexfond handlar, så handlar aktiva förvaltare med 22 kronor. Så att där är en jätte, så att man kan inte titta på när Gardell till exempel gör den här jämförelsen, så blir det lätt att tro att bara, de växer. Ja, men bara för att de växer så växer inte deras andel av handeln, för att indexfonder är passiva och det är handeln som sätter priset.
Ja, då förstår jag precis vad du menar nu.
Är du sarkastisk?
Nej, jag är inte sarkastisk, för jag tänkte så, vad är det jag behöver fatta här nu? Och då sa du det.
Ja, så att du kan fortsätta här. Ja.
För att handeln hos passiva indexfonder ska överstiga 50%, så skulle indexfondernas ägande behöva överstiga 83%. Inte ens då är det säkert att prissättningen skulle sluta vara effektiv.
Och då säger han så här, in plain English.
We are a long way from passive investors controlling trading, if such a level exists.
Ja, så att indexfonderna skulle behöva bli mer än dubbelt så stora, så ökar sin ägarandel från då 30% till över 83% innan de ens skulle stå för hälften av all handel. Och återigen, det är handeln som sätter priset på de underliggande tillgångarna.
Ja.
Okej? Okay? Mm. Så att det är därför jag tycker att detta är liksom, man har gjort en höna eller man har gjort en hel häst av en fjäder. Nej, men för att man tar ett korn av sanning, om indexfonderna skulle äga 100% av pengarna, då skulle inte prissättningsmekanismerna funka.
Nej.
Men vi ser ju här att de kan komma upp till 83% av allt ägande och fortfarande vara mindre än 50% av all handeln.
Ja.
Så att det är inte förmögenheten i indexfonderna som spelar roll, det är handeln.
Och vi var kan det inte mer där som jag skulle...
Nej, du kan fortsätta här.
Okej, vi fortsätter på Craig Lacera. Hur kommer vi att veta vid något tillfälle i framtiden att marknaden inte längre är tillräckligt effektiv? Förmodligen skulle ett tecken vara att tillräckligt stort antal felprissatta aktier. Då skulle värdet av framgångsrik aktiv förvaltning öka.
Exakt. Så vad som händer om det skulle vara massa felprissatta aktier, då kommer där ju vara någon som upptäcker så här, shit, detta bolaget, aktien kostar 50 kronor men det borde vara värt 100.
Ja.
Och då kommer de ju köpa den och hålla den tills marknaden upptäcker att det borde vara värt 100. Eller så kommer de upptäcka så här, men titta, denna aktien kostar 200 kronor och borde bara vara värd 100. Ja, vi blankar den. Alltså till exempel det som har hänt nu under här 2023 med SBB till exempel, de andra typer av bolag. Och då ökar ju möjlighetsutrymmet för de aktiva förvaltarna, för då kommer ju de kunna göra bättre affärer eftersom det finns fler möjligheter till fel att rätta till. Och en aktiv förvaltare tjänar ju pengar på att rätta till fel pris på marknaden.
Mm. Ja. Detta är ett troligt utfall. Men kom ihåg, den enda källan till överprestation för de som presterar över genomsnittet är underprestationen hos de som presterar under genomsnittet. Aktiv investeringsförvaltning förblir ett nollsummespel.
Ja, så han säger ju det här med bordet. Att det enda sättet för någon att aktivt tjäna pengar, att liksom slå index, att generera det här alfat, måste ju vara att någon annan förlorar mot indexet. Så att även då så kommer det vara ett nollsummespel. Så att läs sista.
Även om vi närmar oss toppen av passiv förvaltning kommer därför den aktiva förvaltarens liv inte att bli lättare. Och fördelarna med sparande i index kommer inte att minska.
Ja.
Vilket... Men alltså egentligen kan man ändå tycka så att de som klagar då på indexfonder att de är lite gnälliga. Eller att de typ borde anstränga sig. Någon kommer att skicka en bajsblöja till mig. De borde anstränga sig mer för att hitta liksom de här... sätten att tjäna pengar om man nu håller på med aktiv förvaltning och inte gnälla så mycket då på indexfonder.
Ja, jag skulle snarare vara så här, liksom, precis, jag är inne på ditt spår, att de borde vara så här, shut up and take my money. Att i så fall, och om det nu är så här som de säger, ja, men låt mig som är idioten i rummet placera mina pengar i indexfonder och ta dem ifrån mig för att indexfonden är en full jätte som raglar runt i liksom på puben. Nej, det borde ju vara enkelt, eller hur? För det är det de säger. Så att de borde, en aktiv förvaltare, borde ju bli glad ju mer pengar som hamnar i en indexfond, för att det skapar mer felprissättningar. Skapar det mer felprissättningar så finns det fler möjligheter för dem att tjäna pengar. Och då blir det. Men grejen är ju så här, vi kommer in på det här med Larry Swedrow sen. Det är ju inte utan snarare vad som händer är ju att indexfonderna tvingar de dåliga förvaltarna bort från bordet. Det tar ju deras leverbröd, är det ju. Och som han säger liksom här, ironin i det hela är att även om det skulle bli så kommer det inte bli lättare för de aktiva förvaltarna, för de kommer fortfarande tävla mot de andra aktiva förvaltarna vid bordet, vilket gör att för oss som liksom inte har den ambitionen eller liksom tror på den här erfarenheten, tror på forskningen istället för att tro på sin egen, eller ha en övertro på sin egen förmåga, så kommer index förmodligen fortfarande att vara det bästa stället att vara på.
Mm.
Ska vi läsa Larry Swedrow?
Ja.
Så detta är från en artikel som han skrev 2018 som heter Mythbusting on Index Investing. Så det är ju roligt, så att den här kritiken som nu kommer i svensk media 2023, den kom redan liksom för 5 år sedan. Och den kom, jag lovar att den kommer komma om 5 år igen. Och det är detta som jag menar.
Jo, men också för att man ska få lite uppmärksamhet i media. Såklart. Så tar man det.
Såklart.
Vi får inte glömma det.
Det är ju ingen nedsida. Det är ju ingen nedsida för Gardell att prata om det här. För det är ju massor av uppmärksamhet. Vi pratar om honom här i podden. Normalt sett så brukar jag ju vara så att jag håller huvudet lågt. Gör min egen grej. Lite som de där. Okej, om folk liksom hindrar inte en fiende som gör ett misstag.
Nej.
Men i det här fallet så är det så här till mig, jag hade så här, jag hade dålig dag på jobbet, så gick jag in på Aftonbladet och så var jag till och med citerad på Aftonbladet. Och då var jag så här, men för
helvete. Var du citerad på Aftonbladet?
Nej, Gardell. Detta var ju citerat på Aftonbladet.
Varför är du där när du har en dålig dag?
Jag vet inte.
För det är att jag undviker vissa sociala medier och tidningar och sånt när jag har en dålig dag.
Ja, det,
men vet det, jag så. Det men, kommer bara bli mer ångest.
Jo, men det är väl så här den här klassiska, står du i en grop, sluta gräv, men då är man så bara, jag ska gräva lite till, må lite dåligt till. Ja.
Ja. Okej, men Larry Swedrow hade skrivit Mythbusting on index investing.
Ja, och det började med att han citerar en annan sån här artikel som har gett sig på indexfonder igen. Mm. Och han är ju lite mer så här, han är ju så här 60 plus och skräder inte orden, Larry Swedrow.
Nej.
Ja.
Okej, men
då refererar han till en annan artikel. Ja,
författaren fortsatte med att notera. Tillströmningen av miljarder dollar till passiva fonder tillsammans med centralbankens åtgärder har drivit upp finansiella tillgångars priser genom taket via massiva köp oavsett pris och fundamentala värden.
Mm. Notera, det är precis samma sak som sägs här. Ja. Så man ja, köper, man där säga. Flödar in massa av pengar, det har gått upp och där är liksom ingen hänsyn till fundamentala värden. Alltså vad är det värt egentligen? Och alla kan köpa sig, ja, vi har tryckt centralbanken och tryckt massa av pengar. Du vet, så här, återigen, korn och sanning, lätt att tro på. Men låt Larry fortsätta.
Detta visar en fullständig brist på förståelse. Passiva investerare är pristagare, inte prissättare. Det är de aktiva förvaltarnas åtgärder som driver priserna, inte de passiva förvaltarnas. Om du vill ha mer bevis för det, titta bara på den stora spridningen av avkastning vi ser varje år i aktierna S&P 500-indexet. Om passiva förvaltare drev priserna skulle alla aktier röra sig med samma procent. Verkligheten är mycket annorlunda. Som ett exempel år 2017 var den bäst presterande aktien i S&P 500-indexet NRG Energy upp till 132%. Den sämst presterande aktien var Henry Schein med 54%.
Ned 54%.
Det är en skillnad på 186%. Det kan inte förklaras av något annat än de aktiva förvaltarnas åtgärder. Jag tar detta tillfälle i akt att notera att trots denna typ av bred spridning, vilket du normalt misslyckades återigen den stora majoriteten av aktiva förvaltare med att överträffa sina jämförelseindex.
Mm. Alltså jag tycker detta är så lite så nördigt som poesi.
Ja, du tycker det är som poesi?
Ja. Du ser väldigt frågande.
Nej, men jag tittar så. Vad är det jag har läst nu? Liksom? Som ett exempel år 2017.
Säger han så här. Okej, titta 2017. Titta på S&P 500-indexet. Alltså 500 största eller mest omsatta aktierna på den amerikanska börsen. Och då säger han så här. Titta, den bästa aktien, den gick upp 132%. Den sämsta aktien gick minus 54%.
Mm.
Om nu indexfonder är en raglande jätte som är full, hur kan den här raglande jätten liksom ha en spridning på 186% mellan den bästa och den sämsta aktien?
Mm.
Det pekar ju på att det är aktiva förvaltare som har liksom pressat ner den ena aktien och höjt den andra aktien till skyarna. Så återigen, liksom, så att detta är ju liksom en mer liksom empirisk undersökning av det som Lazara pratade om utifrån teoretiskt. Men Larry Swedrow är inne på exakt samma sak. Han säger så här, det är inte de passiva indexfonderna som sätter priset. Det är de aktiva förvaltarna som gör det.
Mm.
Och det blir ett konkret exempel. Känns det mer förståeligt?
Ja, för om de passiva hade haft prissättningspower, liksom, då hade det inte varit så stor skillnad.
Nej, då hade det varit det som man skriver. Om passiva förvaltare drev priserna skulle alla aktier röra sig med samma procent.
Mm. Mm.
Så att det stämmer varken teoretiskt eller empiriskt.
Mm.
Ska vi fortsätta?
Mm. Förespråkare för aktiv förvaltning kommer att fortsätta kritisera passivt sparande. I nästan alla fall jag har stött på är dessa angrepp inte bara grundlösa, de är också absurda och lätt avslöjande som sådana. Men det hindrar dem inte. Anledningen är enkel. Passivt sparande hotar deras försörjning. Därför bör deras beteende inte komma som en överraskning. För de investerare som söker en avkastning bättre än marknaden är svaret inte att engagera sig i aktiv förvaltning. Även om det är möjligt att vinna det spelet är chanserna att göra det så dåliga att det helt enkelt inte är ett klokt val.
Ja, vi kan pausa där.
Mm.
Så att, här säger han ju precis samma sak som vi säger. Att det är så här, återigen så här, kubono, vem tjänar på det? Varför gör de detta? Jo, men det ger uppmärksamhet, det skapar frågetecken, det ifrågasätter karaktären hos indexfonderna och det liksom hjälper dem att driva sin agenda.
Mm.
Och här är han också inne på det här, nej men det funkar ju inte. Aktiv förvaltning slår ju inte passivt sparande indexfonder. Och det värsta tror jag för många av de aktiva förvaltarna är att fler och fler institutioner och företag och andra som har med stora mängder kapital börjar ju inse detta. Så att man förlorar ju sannolikt pengar till indexfonderna.
Ja.
Ja, ska vi fortsätta här? Så istället för att vara att man ska försöka hålla på med aktiv förvaltning.
Ja, istället är svaret att söka exponering mot unika, oberoende faktorer som visar en historisk premie som har varit stabil över tid och olika ekonomiska klimat och beter sig likadant runt om i världen. Är robust mot olika definitioner, är implementeringsbar, vilket innebär att de överlever transaktionskostnader och har intuitiv risk- eller beteendebaserad förklaring till varför du borde förvänta dig en premie framöver. Sök dessa större exponeringar genom lågkostnadsfonder som är väl diversifierade och passivt förvaltade.
Ja, så vad är det han säger? Han säger på ett ganska avancerat språk.
Mm.
Säger han så här, köp indexfonder istället för aktiv förvaltning. Förespråka aktiva förvaltare kommer alltid kritisera indexfonder. Och det som man då bör köpa, det är ju där unika oberoende faktorer som visar historisk premie. Det har varit stabilt i olika ekonomiska klimat. Det vill säga, köp inte något som är populärt just nu. Köp någonting som funkar på olika geografiska marknader. Och som är då, som inte följer på olika definitioner. För ibland så har man så här, men vi värde versus tillväxt eller småbolag versus stora, då kan man ha olika definitioner. Det blir också stökigt. Och detta är ju till exempel en av anledningarna som det var ju några som skrev i kommentarerna till förra avsnittet. Kan jag verkligen också rekommendera, läs gärna om du gillar det vi gör. Följ gärna kommentarerna i forumet efter ett avsnitt. För där skrivs så mycket kloka grejer. Och då var det också några som skrev så här, men du duckar ju den här Spiltan investmentbolag. När jag skrev det här, missade du tåget, det gör ingenting. Alltså så här, nu kommer jag väl göra mig ovän med stora delar av Investera-Sverige. Jag kan inte förklara varför svenska investmentbolag går bättre än andra. Jag konstaterar när vi tittar historiskt, de har gjort det. Jag konstaterar att Spiltan aktiefond investmentbolag har varit en av de bästa fonder man har ägt eller kunnat äga. Vi har också haft den och äger den i nästan alla våra portföljer. Men jag har fortfarande inte träffat någon som har kunnat ge mig en förklaring till varför funkar svenska investmentbolag mycket bättre än tyska investmentbolag eller amerikanska investmentbolag. Så att, och det där är ju en av dem, för mig faller det på den här, är likadan runt om i världen. Och dessutom är den inte så här robust mot olika definitioner.
Nej.
Så att jag tror ju liksom på det här, okej, vad är det som funkar? Att om det är en sån här sak som till exempel index, ja men index funkar om vi tittar på den svenska marknaden, amerikanska marknaden, tyska marknaden, spelar ingen roll. Index funkar om vi tittar på småbolag eller om vi tittar på storbolag. Det funkar överallt, men väldigt många andra saker funkar inte. Om man flyttar dem från ett område till en annan. Det är ju där till exempel ofta så här aktiva strategier faller samman. Och det funkade jättebra i den här historiska perioden. Sen flyttar man dem till en annan historisk period och då funkar det inte alls.
Nej, precis. Okay. Men hur mycket bättre har Spiltan gått då?
Jag vet inte i siffror, men mycket.
Men sånt kan ju också göra att folk tycker så här, ja men då är det ju inte indexfonder som...
Nej, men då är vi tillbaka på
det. De går inte bäst, nej. Men...
Nej, men så här, det kan vi ju redan skjuta ner här. Alltså, indexfonder kommer ju aldrig vara bäst en enskild period.
Nej.
Indexfonder är ju per definition att vara medelmåttig. Och jag tror att vi till och med har en slide här, ett par, att den här kritiken, så här, vem vill vara average? Och redan när den första indexfonden kom på 70-talet så var det ju så här, help stamp out the index fund. Index funds are un-American. It's not American to be average.
Nej, precis.
Så att en indexfond kommer ju aldrig slå ett enskilt år slå en annan form. Däremot kommer det vara precis så som vi pratade i förra veckans avsnitt, att över tid så tror jag att indexfonder kommer slå det mesta. Så att det var ju... När jag döpte förra avsnittet till Superinvesterarna så kunde jag inte förutse vändningen som det tog i forumet. Där folk var så här, istället för att bli arg, så var så här, jag vill ha en t-shirt med Superinvesteraren. Och du vet, där kom ut så här, några, jag tror en användare, Guldkant och Index Queen och Melva var några så här som bara, ja men titta, detta är Superinvesteraren Ingvar Index. Och så började de göra sådana här memes. med det där. För, och då var de så här, nej, vi är inte superinvesterat enskilt år, men över 10 år eller över 15 år, ja men då blir vi superinvesterade eftersom de flesta inte, de flesta underpresterar mot index, och bara genom att hålla sig på index över 10-15 år, det är ju extraordinärt.
Ja, men jag vill inte dröja mig kvar på den här
Spiltan aktiefond.
Men har den varit liksom, det är ju, i och med att sådana går bra.
Ja.
Och det kan de ju göra länge säkert.
Ja.
Så blir det så att folk tror att
den går, alltid
nej, men
att gå
då
bra.
Om jag investerar i det, då kommer jag också liksom vara en vinnare och sådär. Och no offense, det kan man ju göra. Vi har ju också den.
Ja.
Men att man tänker att man hellre vill hålla på med det.
Nej, men så här Karin, om jag tar det från ett annat håll.
Jag vet inte vart jag var på väg.
Nej, jag vet. Det var därför jag försöker rädda dig här. Yeah. Men problemet som jag ser med Spilta Aktiefond Investmentbolag är att jag tror att den har 20 innehav totalt, yeah, i Sverige. De tre största innehaven, om jag inte minns fel, står för 50% av värdet. Så jag tror att du har så här, lägger du 100 kronor i Spilta Aktiefond Investmentbolag. Så om jag, här får ju någon rätta mig eller kolla i kommentaren i forumet om jag har fel här. Men jag tror att Investor står för 28 kronor i den. Jag tror att näst största innehav är Industrivärden som är kanske typ 15 kronor. Så att vad är vi uppe idag? 30, 38, 43. Och sen så tror jag att det är något ytterligare bolag som är på typ 8 kronor. Så jag vet i alla fall när jag kollade att de tre största bolagen står för 50% av värdet.
Ja.
Och då kan man göra en ganska snabb beräkning. Okej, men vad händer om Investor faller?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Till exempel, ja, det kommer ha jättestor påverkan på den fondens värde. Nu har ju Investor gått jättebra i 20 år, du vet, och då börjar vår hjärna som är liksom primitiv och liksom gjord för att vara på savannen direkt börja skapa förklaringar till alla de här, varför har Investor gått bättre än andra? Och vi har ju till och med gjort så här avsnitt om investmentbolag, tror jag, för 2 år sedan, 3 avsnitt.
Yeah.
Men då blir det så här, ja men du vet, det ägs av en familj och du vet, de är bättre att investera och vill du liksom ta rygg på proffsen och ja men du vet, vi hittar massa bra förklaringar. Och de är liksom en ryggrad i Industrisverige, de äger bra bolag och de har liksom duktiga anställda och sånt. Och det kan mycket väl vara sant, alla dem. Problemet är så här, varför skulle till exempel ett investmentbolag utomlands vara sämre? Skulle de vara sämre långsiktiga ägare som också har ägt sitt företag i 100 år? Har de sämre anställda, till exempel? Alltså står det att, för mig blir det så här, när jag tar hela detta resonemanget och flyttar det från Investor i Sverige till exempel något utländskt konglomerat eller något utländskt investmentbolag, så märker jag så här, nej, men så kan man ju resonera kring alla dem. Ta Warren Buffett. Skulle Berkshire vara ett sämre bolag än Investor? Berkshire har inte slagit amerikanska indexet de senaste 10 åren.
Nej.
Och då skulle jag nog ändå påstå så här, till exempel att Buffett är nog ändå bättre investerare än en Investors investeringschef. Alltså förstår du? Så att
ja, för jag mig, har fått för, mitt svar.
Ja, så ja. För mig är så här, ja, det är klart den kan fortsätta vara mycket bättre, men man behöver vara medveten om att säg då, jämfört med att sätta pengarna i Lysa som sprider ut på 10 000 bolag där liksom, du har inte alls samma exponering, så då tar du en annan risk, och då är det också som någon skrev i forumet, att alla avvikelser från index skapar ett större möjlighetsutrymme. Ja, det kan gå mycket, mycket bättre, men det kan också gå mycket, mycket sämre. Mm. Och jag skulle ju tyvärr inte bli förvånad om vi kommer till någon dag i framtiden där Spiltan aktiefond investmentbolag inte längre presterar bättre än index. Och då är ju frågan också, hur snabbt kommer den nedgången gå? Kommer den gå liksom så pass att det blir mjuklandning? Eller kan det liksom hända något helt annat? Om man sätter mycket tilltro till Investor.
Ja, jag förstår.
Ja. Bra, ska vi hoppa tillbaka till Larry Swedrow?
Ja.
Ja,
då fortsätter han här. Det är också viktigt att inse att förutom prisupptäcktsaktiviteterna hos aktiva investerare spelar utgivare av aktier en viktig roll i att upprätthålla marknadsjämvikt eller effektivitet. Om företag tror att deras aktie är för högt värderad kan de ge ut fler aktier eftersom kapitalet är billigt. Tänk tillbaka på slutet av 1990-talet. När företag tror att deras aktie är undervärderad kan de engagera sig i aktieåterköp.
Ja, så att det är ju inte bara att prissättningen sker ju inte bara av de här aktiva förvaltarna.
Nej.
Utan det här kan ju också bli så här att ett annat sätt att korrigera de här felen på marknaderna kan ju vara företagen själva. Så företagen själva kan ju då antingen ta in pengar, det vill säga ge ut fler aktier, eller de kan köpa tillbaka aktier. Att de tänker så här, kan vi tjäna mer pengar på att köpa tillbaka våra aktier än vad vi tjänar på avkastningen på eget kapital. Ja. Eller på det egna kapitalet. Så att där är också en sån här liten myt i det här, att ja, men du vet så här, den här indexfonden är raglande jätte. Nej, där finns ganska mycket stötter och kryckor, och bör han eller hon bete sig så är det ju inte som att andra sitter helt passiva.
Nej.
Ja. Här kommer lite komplicerat, men jag kommer förklara detta stycket som kommer nu.
Ja. Ekonomisk teori antyder att den marginella kostnaden för att söka efter felprissatta värdepapper bör motsvara den marginella vinsten som förknippad med att utnyttja prissättningsfel.
Ja, det vill säga att hitta fel på marknaden kostar pengar, och det kostar pengar att agera på dem. Så till exempel om jag hittar en aktie som är övervärderad, som är aktiv förvaltare, så vill jag tjäna pengar på att den ska korrigeras ned. Och då kan jag tjäna pengar på det genom så kallad blankning.
Mm.
Och en blankning är mer eller mindre att jag köper en aktie och sen, eller snarare så här, tvärtom. Det handlar om att jag säljer en aktie idag, så jag lånar en aktie av dig som har den här aktierna, och så säljer jag den på marknaden för 100 kronor och sen kommer ju du vilja ha tillbaka den här aktien. Och då är min tanke att då kommer jag köpa tillbaka den i framtiden för ett lägre belopp. Så att när den då, om den är felvärderad, då sålde jag den nu på 100 kronor. Och sen så köper jag tillbaka den på 50 kronor, ger tillbaka aktien till dig. Och då har jag ju sålt någonting för 100 och betalat 50, och så har jag tjänat 50 kronor på det. Men du kommer ju vilja ha något betalt för det här lånet.
Ja.
Så att om säg priset, jag kan sälja den för 100, men det korrekta priset är 99, så är det inte värt för mig att göra det, för att det kommer vara för dyrt för att betala dig i förhållande till den vinsten jag gör. Är du med? Mm. Så att det är det vad han säger här, att där är att för att man ska kunna upptäcka detta så måste kostnaden för att agera måste vara lägre än det jag tjänar på det.
Mm. Mm. Så om tillgångarna som investeras i indexfonder ökar till den punkt där felprissättning blir lätt att identifiera och dra nytta av, skulle aktiva investerare återinträda på marknaden tills den marginella nyttan av aktiv investering återigen inte överstiger den marginella kostnaden.
Ja, det vill säga att det är detta som vi pratade inom, så här, shut up and take my money. Att om det är så att indexfonder felprissätt, skapar massa felprissättningar på marknaden, då kommer det ju bli felprissättningsmöjlighet, och då blir det möjlighet för någon som är aktiv att gå in och tjäna pengar på detta. Och då kommer det dra till sig så många som kommer tävla om det här tills det återigen inte blir lönsamt att utnyttja den här felprissättningen. Så att det är självreglerande.
Ja, så detta skulle de ju sagt i den här intervjun då.
Jo, men alltså så här,
så, återigen, hur funkar det med detta då?
Ja, men, ja, men återigen, alltså, titta här, vi har ett stycke här. Jag har fått läsa det ett par gånger igår innan jag...
Jo, men när du förklarar det så kan man ändå förstå det som att det är
logiskt.
Ja, det är logiskt.
Ja.
Och att de nu då, indexfonder har så mycket pengar och det blir felprissättningar och så, skulle inte då det finnas möjligheter för en aktiv investerare? Då kunde man ställt den frågan ju i intervjun.
Absolut,
kanske.
Men återigen, då är vi också så här, visst, då kan man det ena perspektivet och säga så här, ja men journalisterna borde skärpa sig.
Nej.
Jo, men det är ju det ena,
ja,
vi säger.
Ja, det kan man tycka, jag vet inte hur mycket de har att göra.
Ja, men exakt, men återigen, då måste vi ta ett steg tillbaka. Vad är deras, du vet, de ska ju säga, nu har jag inte jobbat som journalist, men jag gissar att det finns så här, du ska publicera så här många artiklar eller så här många. Och så ska de göra det i ett ganska brett antal ämne. Så att de kan ju inte det, så de går ju på det som är enkelt. Och där är ju bevisat också, då vet jag att till exempel Cornucopia har protesterat mot en blogggranne. Att många grejer, så gånger så tar ju journalisterna bara någons artikel och bara skriver om det. Och utan många gånger ens hänvisa till källan. För att jag vet att de har stulit hans artiklar till den nivån att han idag är så att han skriver ibland inte ut källan. Utan han skriver när han är ny först med någonting, så han har ju egna kontakter till exempel i Ukraina-kriget. Då skriver han inte ut källan, och då skriver han så här, källan kommer om 24 timmar. För att då vet han att annars kommer liksom de stora tidningarna sno det från honom.
Ja, för de vill veta källan, ja.
Ja, mm. och då bypassar de honom. Så han får ju inte ens kred. Så att jag börjar ju mer och mer idag vara så här, är jag intresserad av något ämne? Nej, men då följer jag ju dem som kan det ämnet, så att ja, jag går in på Cornucopia, jag har fått läsa om Ukraina. Det är den bästa källan i Sverige för att följa Ukraina-kriget. Men jag förväntar ju mig inte att få höra vad som har hänt i Malmö av Cornucopia.
Nej.
Nej. Så jag ska nog påstå att ekonomijournalisterna har inte den kompetensen.
Nej, och det kan också vara så att de tänker, jag vill lägga ut detta här. Och sen är det någon annan som kommer ta den bollen ungefär som vi gör nu då.
Ja, precis. Men vi är ju sjukt nischade.
Ja.
Alltså man måste ju vara lite nördig. We love you som följer oss efter 320 veckor i rad. Men återigen, det kräver ju så här att man tittar, man har tänkt på detta, man har varit med ett tag. Så för mig var det så att när jag såg detta så var det direkt så här, jag har varit med om detta förr. Och så var det så här, leta i gamla arkiv, så här, vad var nu de här artiklarna? Och jag vet ju vilka personer som också har skrivit om detta innan. Ja. Så att där finns ju då en vad ska man kalla ett paper? Alltså på engelska. Det är inte ett papper, studie.
Ja, men studie.
Ja, det är en studie från 2019 som detta tipset fick från Ben Felix. Så återigen, ära den som ära så bör. Så jag ska inte göra sån kornokopia grej. Han tipsade om en artikel som då heter Passive Assets Management Securities Lending and Asset Prices. Och om man ska sammanfatta den så säger man så här, många indexfonder sitter på stora innehav aktier, och det är ju ofta liksom ett dött kapital, alltså man bara äger aktierna. Och ett sätt för indexfonden då att tjäna pengar, det är att låna ut de här aktierna till de aktiva förvaltare som vill blanka, då tjäna pengar på nedgång. Vilket innebär, som man har kunnat se empiriskt, att priset på blankning har gått ner. Eftersom det är många indexfonder som sitter på stora innehav av aktier, så har ju liksom konkurrensen mellan indexfonderna gjort att priset för att låna en aktie har gått ner. Vilket faktiskt ironiskt nog leder till att marknaden har blivit mer effektiv, eftersom priset för att tjäna pengar på felprissättningen har blivit lägre. Så att detta är också liksom en sån ironi, att man tänker inte att genom att de blir större så blir ju också marknaden mer effektiv. Yeah. För det blir ointuitivt. Så att, och vad den också konstaterar, den här artikeln, är ju så att, att indexfonder driver dåliga förvaltare bort från det lönsamma bordet, där man har tjänat mycket pengar på avgifter till exempel. Och man har kunnat komma undan med dålig avkastning. Och sen kan man gå in och nörda på detta ännu mer, som till exempel att många indexfonder handlar med varandra utanför marknaden. Alltså man handlar det som kallas för secondaries. Så att när en fond, till exempel när olika indexfonder har till exempel inflöden och utflöden, så behöver de korrigera det. Men om du har utflöde och jag har inflöden, ja, men då kan ju vi handla utanför marknaden. Och då kan vi förflytta de här priset utan att den underliggande aktien ens påverkas.
Ja, så, gud, jag zonade ut lite.
Ja, skitsamma. Vi behöver inte gå in på det. Men där finns sätt för de här stora indexfonderna att handla utan att deras handel påverkar marknaden. Vilket gör att de aktiva förvaltarnas handel får en ännu större påverkan utifrån det vi pratade om innan. Bra. Så att återigen, för att runda av det här med kritiken mot indexfonder. Det är inget nytt. Det har hållit på sedan liksom 70-talet. Och det är lite roligt också, för att till exempel en av de som drev den mest kampanjen mot indexfonder var ju något som heter Fidelity. Och där, de hade ju en vd eller en ordförande som hette Edward Johnson, som sa så här: alltså, jag kan inte tänka mig att den stora massan investerare skulle vara nöjda med bara få genomsnittlig avkastning. Och sen är det ju lite roligt, för att Fidelity är nu en av de största leverantörerna av indexfonder. Mm. Och dessutom var de som lanserade den första indexfonden utan avgifter.
Men vem är det som har skrivit den här Help Stamp Out Index Funds som du har här på?
Ja, men det är någon sån här...
Alltså, det låter så tramsigt.
Ja.
Hjälp att stampa bort dem.
Ja, men jag vet inte.
Man kan göra sig lustig över detta.
Ja, nej, men
det är... Ja, det låter så tramsigt. Det är som en dagisnivå liksom.
Ja, men jag vet inte. Jag tror inte det var Fidelity. Men
det var från 1700-talet.
Ja, men jag tror det är Saitam i forumet som hade hittat den och postat den. Så att jag vet inte riktigt källan. Men... Så här, det är inget nytt.
Nej.
Och jag tänker också att vi ska göra ett liksom litet sidospår som är relaterat här. För nu har vi pratat så här myten om liksom kritiken med dem, ett indexfonder. Men jag tror att detta hänger ihop med det som vi pratade om förra veckan, med myten om superinvesterarna. Men också den här myten om att det finns några superinvesteringar. För det är det de implicit vill också säga. Så här, köp inte de här, köp detta som är bättre. Mm. Och för ett tag sedan så var det en amerikan som vi gillar också, Ramit Sethi, som ställde frågan. Du kan ju läsa hans fråga som han ställde på Twitter.
Do rich people have access to better investments?
Ja.
Och då var, så fick folk svara ja eller nej?
Ja, och då var det typ 82% som svarade ja, att de tror att rika människor har tillgång till bättre, till superinvesteringar. Och jag var ju så här, fan, vi kan ju inte vara sämre, vi behöver ju också ställa frågan. Så jag ställde frågan i vår community och på Twitter och lite andra ställen. Och vi fick in över 3000 svar. 58% svarar ja. Så att man får ändå vara lite nöjd att vår community verkar ju vara lite bättre än Ramit Sethis community.
Den Twitter-communityn i alla fall.
Ja, men precis.
Men han ställde den också på Instagram, har jag för mig. Jaså. Eller nej, det kanske han inte gjorde. Jag står inte samma.
Ja, i alla fall, men det ska säga så här. Både i forumet, där de flesta av oss som hänger är nördiga, på Instagram, på Twitter etc. Så var de flesta, var majoritet som sa ja. Att det finns, de tror att det finns, att rika människor har tillgång till bättre investeringar. Och mitt svar till den frågan är så här: nej, det finns inte bättre investeringar för rika människor. Jag tänkte att vi ska prata lite om det här. Och jag blev ändå så här ganska nyfiken, så här, vad handlar detta om? Så att jag ställde den frågan i forumet. Och då var det liksom, det här är lite olika klipp på svar. Och då var det någon som skriver så här: men rika människor har möjlighet till bättre investeringar, eftersom de uppbär en annan respekt, har ett större kontaktnät och blir fjäskade för. Tyckte jag ändå var lite roligt. Och då skulle jag säga så här: ja, som har du mycket pengar så får du tillgång till ett bredare spektrum av möjligheter. Men bara för att du får tillgång till fler alternativ så betyder det inte att alternativen är bättre. Och där var det också någon annan som skrev så här, jo men man får främst genom kontakter, man får ta del i tidiga investeringsrundor, möjligheter att se med en man får tillgång först i senare tid med börsnotering. Och det är också sant, men samma sak där, hur många av de här möjligheterna är bättre? Vi har ju liksom haft möjligheten att både liksom via bloggen och forumet och andra sammanhang haft möjligheterna och varit så här på Carnegies Private Banking och varit i alla de här situationerna. Och jag kan ju säga att långt ifrån allt det man har sett och hört där har varit bättre. Och många av de grejerna som vi genuint trodde var bättre. Ja men detta, vi ska bygga ihop ett konglomerat eller vi ska göra en roll-up eller vi ska göra massa saker. Det är så här, idag så har vi pengar och jag är så här, om jag bara kan få tillbaka mina pengar så är jag beredd att ta en 50% i förlust i det. Så att nej, det är inte bättre. Vad tänker du?
Nej, men jag tycker det är lite sorgligt faktiskt. Jag tror det handlar, när man har mycket pengar så handlar det inte så mycket om att man ska få så bra investeringar när man väl håller på med de här kontaktnäten och de här som ska hjälpa en liksom med pengaplacering, utan det handlar jättemycket om ett helt andra saker.
Ja.
Sociala grejer.
Absolut.
Och sen så förklär man dem för sig själv så att det handlar om att vi ska få hem pengarna från det och det stället. Ja. Eller med minsta möjliga
förlust. Ja, men jag får vara med på det där. Jag blev bjuden på den middagen.
Ja, och vi
jag
fick åka och kolla på de husen där. Och du vet, för mig, nu är jag ju som jag är.
Ja.
För mig tar det jättemycket energi att hålla på och vara social. Så att jag vill ju inte det. Och vissa älskar det. Och får ut någonting av det.
Ja.
Fine. Jag vill också bara slippa sånt där, tyvärr.
Ja. Så jag tror att vi ska gå in på det, för vi ska citera Warren Buffett. Återigen, istället för att lyssna på oss, lyssna på vad kloka människor säger. Men Guldfeber här i forumet skrev en rätt intressant grej. Han skrev så här, beror på lite vad man menar med bättre. Men jag skulle tro att rika har större möjlighet att ordna till exempel förmånliga lån eller finansiering i gemene man. Om jag hette Pence och efternamn skulle jag bemötandet hos en bank till exempel bli annorlunda. Och detta skulle jag säga så här, ja men det håller jag med om.
Mm.
Att ha det så här, men då är det inte att du får bättre investeringar, utan så här, du kan göra en bättre affär. Men det kan du göra så här, är du restaurangägare och köper 100 kilo lök varje vecka så får du bättre pris än om du köper 3 lökar i veckan på ICA. Så det är liksom inget konstigt.
Mm.
Sen är det också, Jackalope skrev så här, du kan läsa vad han skriver.
Ja. De som har access till mer kapital har tillgång till andra investeringar som privatpersoner inte har, för det finns lagar som skyddar privatinvesterare. Frånsäger man sig detta skyddet och räknas som en professionell investerare så har man access till lite andra valmöjligheter som kan ge en bättre spridning och eventuellt bättre avkastning. Men det mest uppenbara är nog att om du har mer kapital så sänker många aktörer dina avgifter eller ger dig högre avkastning.
Mm. Jag kan säga så här, väldigt få ger högre avkastning, men man sänker avgifterna, det är betydligt vanligare. Men återigen, även om jag är professionell, jag har varit klassad som professionell investerare. Och det är så här, jag skulle säga snarare tvärtom, får man mer skit. Men det är fina inpackad skit.
Hur då menar du?
Ja men du får så här, du vet du är inbjuden på den här dragningen och här gör vi private credit eller här gör vi det här. Och så är man bjuden på en lunch och så har de tagit dit någon analytiker eller någon kändis inom finans och så ska de prata om det. Och så låter det superbra, ja, och så är avgiften hög. Så att jag är så trött på nu, återigen, nu är jag gubbe igen. Vi går
vidare. Men jag tycker inte du är gubbe, John. Jag gillar inte heller sånt.
Nej.
Jag tror det bara handlar om inställningen till det.
Ja.
Och att man inser vad det är man får och att det inte synkar med vad man vill ha.
Men jag tror att det hänger ihop med att vi återigen så blir lurade av hjärnan. För att jag tror så att i nästan alla områden så stämmer liksom sambandet. Så här, högre pris ger bättre kvalitet. Eller att högre pris ger exklusivitet. Medan i sparande så är det ju det här ointuitiva, att liksom det är tvärtom, ju lägre avgift eller ju billigare desto bättre. Och återigen hänger det också ihop med det här att myten om att i alla områden i livet förutom sparande så är det så här, den som kan mest, gör mest, engagerar sig mest, får bäst resultat. Medan i sparande återigen så är det så här, den som är lat, passiv, oengagerad, ointresserad, oinloggad, det är den som vinner. Och jag tror att det är den här, det är som tolkningen där vi tror att vi kan ta kompetens från ett område och flytta det till ett annat, så blir det bra resultat. För det har ju funkat alltid annars. Mm. Och där är ju där jag brukar ibland kalla för ingenjörssjukan, som vi ingenjörer sa. För att en ingenjör tänker alltid att jag kan göra detta bättre. Och liksom typexemplet är en kompis som sköt pilbåge eller tävlade i pilbåge. Och sen hade han med sig sin pappa vid ett tillfälle, och så var det för långt att åka hem. Och då tänkte jag, pappa, då kan jag också börja skjuta pilbåge. Och sen efter två träningar så hade han ett bättre sätt att skjuta båge. Och jag tror och tänker så här, vi har skjutit båge sen typ 1000-talet. Det är inte så att man går på en träning och sen vet man ett bättre sätt att skjuta pilbåge på.
Ja, ja. Nej, metodmässigt, ja. Nej.
Är du med?
Nej, eller ja.
Ja. Så att jag tror att på samma sätt kan det också vara för människor med mycket pengar, kan det vara liksom svårt att förlika sig med att deras pengar inte borde kunna köpa de kompetens som vanliga småsparare inte har, och därmed kunna slå småspararna. Att man vill liksom skilja sig från mängden, och jag kan ju köpa bättre mat, jag kan köpa bättre tjänster, då borde jag kunna köpa mig bättre avkastning. Och där finns ju redan liksom mycket också återigen i media, en hel industri som utnyttjar detta. Och det finns ju säkert nu som lyssnar eller tittar på det här, sett de här, ja men 10 pensionsmisstag för dig som har 3 miljoner eller mer. Som är en sån direkt sortering, att man vill liksom sortera bort dem med lite pengar för att kunna erbjuda dem något liksom sådant. Mm. Och sen är det ju såklart också att om man sitter som säljare, så är det mycket bättre att sälja någonting till någon som har 10 miljoner än sälja det till 10 pers som har 1 miljon, eller 100 pers som har 100 000. Så att det blir ofta, alltså så här, man gör ett misstag när man har pengarna, och sen är det andra som direkt är snabba på att utnyttja det misstaget och prata in i den världen. Och sen kan många gånger de tro på det själva också.
Ja.
Så att det, ja, jag visst. Tror inte att det är någon som ofta säger att jag känner till det men jag skiter i det och gör det i alla fall. Utan de som ofta skriver om aktiv förvaltning, de tror ju genuint på aktiv förvaltning.
Ja.
Hoppas jag.
Tills de inte är som är med i den där brittiska studien.
Ja, precis. Ja, men det är en annan historia. Bra, och då tilltalar man ju ofta liksom att det blir liksom de här fina middagarna, exklusiva träffarna etc. Att det blir ju liksom bra för alla parter. Du vet så här, för de som säljer så är det så här, titta, jag får socialt kapital av att hänga med de här rika människorna. De rika människorna får socialt kapital, titta, jag var bjuden på det där. Och särskilt om man kan kombinera det med att vi tar dit sportbilar eller någonting annat som man kan få titta på.
Ja, det är skönhet involverat i det också. Det kan vi aldrig titta bort från.
Ja, ja. Så att, men det som man ofta då, man får inte få glömma bort, är att här är ofta att avgifterna blir ofta väldigt höga i de här sammanhangen. Och jag tänkte vi ska snart citera Warren Buffett, men där finns också en intervju i New York Times som hette så här, hedgefonder, krona så vinner vi, klave så förlorar du.
Mm.
Och där intervjuade de, jag tror Christopher Ailman, som är så här förvaltare för California State Teachers Retirement System. Han förvaltar så här $200 miljarder. Och då du kan läsa vad han yeah. skrev. Så här.
Investerare fångar bara upp 28% av vinsterna, vilket är helt felaktigt. Om det vore mina pengar skulle jag säga att det borde vara tvärtom. Investerarna borde behålla 70% eller till och med mer, som 75-80%. Det är vad jag skulle anse vara rättvist, sa Christopher J. Ailman.
Ja. Och då är det liksom hedgefonder och ett sätt andra som erbjuder de här tjänsterna till de här rika människorna eller till de här förvaltarna. Och sen tar de liksom 70% av vinsten. Vet, det är helt sjukt. Så att där bör man också fråga sig, hur kommer det sig att den som säljer detta kan bjuda på fina middagen eller fina kontoret eller höga lönen? Och återigen, samma sak för att vara lite gubbig. Lika gammal som gatan. Det finns ju redan den här boken som jag vet den kom ut innan 2000. Så här, Where are the customers' yachts? På Wall Street.
Mm.
Men jag tänker vi ska citera Warren Buffett som här i hans brev till ägarna 2016, och sen tänker jag att vi ska runda av. För han skriver om just det här med om superinvesteringarna. Typ.
Ja. Genom åren har jag ofta blivit tillfrågad om investeringsråd och i processen att svara har jag lärt mig mycket om mänskligt beteende. Mitt vanliga råd har varit en låg kostnadsfond baserad på S&P 500-indexet. Till deras förtjänst har mina vänner som bara har blygsamma medel vanligtvis följt mitt förslag. Jag tror dock inte att någon av de superrika individerna, institutionerna eller pensionsfonderna har följt samma råd när jag gett det till dem. Istället tackar dessa investerare mig artigt för mina tankar och går sedan för att lyssna på den förföriska sången från en högavgiftsförvaltare eller i många institutioners fall externa eller interna konsulter och specialister.
Ja, vi kan fortsätta.
Denna professionella konsult står dock inför ett problem. Kan du föreställa dig en investeringskonsult som säger till sina klienter år efter år att fortsätta ligga till i en indexfond som replikerar S&P 500? Det är ett karriärmässigt självmord. Stora avgifter går dock till dessa konsulter, särskilt om de rekommenderar små förvaltningsförändringar varje år eller så. Det rådet levereras ofta i esoteriskt, svårbegripligt språk som förklarar varför moderna investeringsstilar eller aktuella ekonomiska trender gör förändringen lämplig.
Ja.
Mm.
Ska jag få...
De förmögna är vana att få den bästa maten, den bästa skolgången, underhållningen, bostaden, plastikkirurgin, bästa biljetterna och allt annat. Deras pengar känner de borde köpa dem något som är bättre jämfört med, vad de mindre bemedlade får. I många aspekter av livet ger ett högre välstånd verkligen bättre produkter eller tjänster. Av den anledningen har den finansiella eliten, förmögna individer, pensionsfonder, universitetsstiftelser eller liknande, stor svårighet att blygsamt anmäla sig för en finansiell produkt eller tjänst som också är tillgänglig för människor som investerar bara några tusenlappar. Denna ovilja hos de rika råder normalt även om produkten i fråga på en förväntad basis klart är det bästa valet.
Mm. Vad tänker du?
Nej, men det som han säger, det är ett mänskligt beteende att vi vill skilja ut oss, att vi vill ha statusmarkörer i allt som vi gör.
Mm.
Och så. Att det handlar ju inte så mycket om pengarna då, utan om min lilla självkänsla liksom.
Ja, ja, exakt. Nej, men jag tycker det är så fint. Alltså jag tycker han ändå fångar kärnan i det. Mm. Och det är det också jag tycker är så fint med indexfonder. Är så här, eller till exempel med Lysa som vi brukar prata om, att oavsett om du kommer dit med 10 miljoner eller 100 kronor så får du samma sak. För att detta är det klart, liksom som han skriver så här, men en indexfond är ju det klart bästa valet. Ska du fortsätta vad han skriver?
Min beräkning som jag medger är väldigt grov är att eliten sökande efter överlägsen investeringsrådgivning har lett till att den sammanlagt har slösat bort mer än 1000 miljarder kronor under det senaste decenniet. Räkna på det själv. Även en liten avgift på några miljarder i AUM, vad är det för något?
Assets under management. Ja. Alltså även en liten avgift på mycket pengar blir en stor summa.
Ja, självklart. Varje investerare som la pengar i dyra fonder för 10 år sedan har inte haft sämre avkastning än index. Men jag tror att min beräkning är konservativ. Vi människor tenderar att ha någon pervers egenskap där vi ska göra enkla saker svåra.
Mm.
Mm.
Jag älskar det. Alltså så här, han säger ju det bättre än vad jag hade kunnat säga det.
Ja.
Och vi kan läsa här vad Tandborsten skriver i forumet.
Och Tandborsten skriver, det kan också handla om att man vill rättfärdiga sin egen avsaknad av rikedom. Det är lättare eller skönare att tänka att jag är inte rik för att jag inte har tillgång till de tjänster och den informationen som rika sitter på. Istället för att acceptera att det i huvudsak är mina egna val och handlingar som resulterat i att om jag är rik eller inte.
Mm.
Mm.
Så att jag tänker att det går ju, liksom, återigen kommer vi tillbaka till det här med beteende och de här myterna. Att vi går på att, ja men du vet, de rika är rika för att de har ett stort kontaktnät. Om jag också bara hade kontaktnätet så hade jag också varit rik. Eller om jag också hade haft tillgång till de investeringarna. Och så hör man talas om så här, du vet, ja men som vi har en av våra kompisar som köpte in sig i Storytel innan börsnotering och tjänade jättemycket pengar. Jag ska absolut säga att jag hade tänkande och det var ju lätt för honom och hade jag också gjort det. Jag var lite avundsjuk där ett tag. Men grejen är ju så här att det är ju de extrema, ja, det är alltid som vi pratade om sist, det är alltid de extrema exemplen vi hör talas om eftersom de filtreras ut. Och vi hör inte om de 99,99 som inte klarade sig.
Nej.
I det här. Så att jag vet att vi ska ju runda av här, men vi har gjort ett avsnitt som heter avsnitt 277. Så detta är ett tips till dig. Vi fick faktiskt ett tips att i slutet av poddavsnitten hänvisa var man kan lyssna mer.
Ja.
Eller om man vill fortsätta. Så om man inte har lyssnat på avsnitt 277, så det är ett jättebra avsnitt att ta efter detta. Som handlar om att liksom så här, men gräset är inte grönare på andra sidan. Och här är min upplevelse är definitivt att nej, där finns inga investeringar som är bättre än andra. Utan där kommer alltid någon nedsida. Och nedsidan är avgift eller koncentrerad risk eller någonting. Och det finns, alltså jag kan ju ibland tycka så här, vi har ju testat det mesta. Alltså vi började ändå så här, du och jag har varit ihop sedan 2003. Jag började ett par år innan jag träffade dig. Alltså bara jag började 96. Så att jag känner att jag har köpt liksom olika enskilda aktier, fonder, strategier, jag har testat olika nischer, alternativa investeringar, jag har testat onoterade investeringar, jag har testat guld, silver, strukturerade produkter, optioner, vi hade en lägenhet i Turkiet, alltså, you name
it. Vi hade inte en lägenhet i Turkiet,
nej, vi hade aldrig,
skulle byggas.
Ja.
Men den blev byggd kanske nu.
Ja, precis.
10 år senare.
Ja. Och där finns, där finns ingen silverkula.
Silverkula, vad då menar du?
Nej, men alltså någon sån här magic bullet.
Att, ja, ja,
så,
okay,
om
ja.
Man bara gör detta eller krypto. Eller, och samma sak inom krypto. Vi hör alltid bara talas om de som lyckades med krypto. Vi hör inte alla de som förlorade pengar.
Nej.
Och där finns ju till och med dokumentär på SVT, det var någon sån här komiker som hade förlorat jättemycket pengar, som hade så här kryptopod och sådant. Och jag tror att till och med nu, i många år har jag jobbat för att ta sig ur många av de här dåliga positionerna, och vissa av dem är så här, nej, de pengarna är nog fakt. Och då tänker jag, den risken tar man ju inte med en indexfond. För den är så här likvid, du kan få ut pengarna, den är reglerad, etc. Ja.
Mm. Men så nu så tar du inte dig an några sådana investeringar mer? Eller?
Nej, jag ser...
Det var ju inte länge sedan vi var inne i någon sån där.
Jag vet inte vad det skulle vara. Men jag blir gärna utmanad, för att runda av dagens avsnitt. Jag blir gärna utmanad i det här. Men jag ser ingen anledning idag att, givet att man sparar utifrån ett nyttomaximerande perspektiv. Alltså det vill säga att jag sparar för att jag vill ha mer pengar.
Yeah.
Sen är det som de här professorerna från England i det här avsnittet, vi kan lägga en länk, sa att de flesta människor sparar av en av tre anledningar eller en kombination av dem. Antingen sparar man nyttomaximerande för att tjäna pengar, eller så sparar man för att kunna få en känslomässig resa.
Mm.
Du vet så här, jag fick kicken när det åkte upp, och du vet när det gick ner så kunde jag berätta min krigshistoria. Och sen så finns det människor som investerar för att investeringarna säger någonting om dem socialt.
Yeah.
Yeah. Ja. Och det är helt okej att investera av vilken anledning man vill. Men om jag isolerar det till en nyttomaximerande, så här, jag vill ha en bra avkastning, riskjusterat, framgent, så ser jag ingen anledning idag, och jag skulle avråda alla att investera för någonting annat än en kombination av en bred, billig, passiv aktieindexfond i kombination med en bred, billig, passiv, valutasäkrad räntefond. Och där man tar räntefond baserat på vad man behöver. Då, om man vill ha liksom bankkontolik säkerhet, eller jag vill ha avkastning på mina räntor eller liknande. Det som vi pratade här i ett avsnitt här om veckan om räntor. Eller ett bankkonto.
Mm.
Så det är de tre, jag påstår att det är de tre enda ingredienserna man behöver, och med dem så kan du bygga vilken nyttomaximerande portfölj som helst, och allt annat är bara liksom brus eller lekportfölj, eller att jag gör det av en annan anledning, för jag tycker det är kul, för att jag är intresserad, för jag vill lära mig etc. Så återigen, i nischen nyttomaximerande.
Ja, nej, precis.
Bra.
Mm.
Snyggt. Vad tänker du? Detta var ju lite så här brandtal.
Ja. Jag vet inte vad jag tänker riktigt, Jan.
Ja.
Alltså, jag tycker det är skönt att ha indexfonder. Ja. Men jag är ju också väldigt ointresserad av att hålla på något annat vis.
Ja, precis. Mm. Nej, men så att jag hoppas att detta var lite så här två avsnitt. Så här, gå inte på de här myten av superinvesterarna. Gå inte på myten om att indexfonder är dåligt för att de säger det. Gå inte på den här myten om att det finns några superinvesteringar. Att det finns någonting annat som är bättre.
Nej, och det är väldigt lätt att och dras till det om man nu prenumererar på nyhetsbrev. Det pratade vi om
i förra veckan.
Förra avsnittet. Ja, om nyhetsbrev som är ekonomicentrerade liksom, eller om man läser ekonomimedia.
Ja, ja, ja. Mm. Exakt.
Då får man ju sånt liksom. Och då börjar intresset väckas.
Mm.
Ungefär som att någon som är på shoppingstopp ska inte vara ute online och titta.
Nej, men exakt, exakt. Nej, men så jag är så här för många så här, ja, men så här, har du ett, vi kommer alltid tillbaka till samma grej. Så här, har du en bra båt, sitt still i den båten. Det finns ingen anledning att hålla på eller känna FOMO kring
det är det som kan komma, ja.
Kring andra saker eller så här, nu har jag hört någonting.
Tror att man missar någonting.
Nu borde jag göra någonting annat. Ja, visst, det kan komma lockande etc. Ja, men har du en liten lekhink eller en lekportfölj, gör det. Men snälla, var inte liksom, gå inte på sirenernas sång. Bra. Så att tips för dig som vill titta vidare, då är det avsnitt 277 där gräset är inte grönare på andra sidan. Ett bra tips. Sen så kan jag lägga någon länk till, jag tror avsnitt med de två professorerna är bra. Jag tror också avsnittet, förra veckans avsnitt, är bra, såklart. Grymt! Stort tack för att du hänger med oss, så ses vi.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.